engelsk jungfrufödsel, svenska kvinnliga deckardebutanter och en välkänd norsk författare. Ja, det är något av innehållet i april månads talbokstips som kommer från Annie Söderlind och Birgitta Lindberg på Malmö stadsbibliotek. Birgitta börjar.
Idag så ska jag tipsa om tre svenska kvinnliga deckardebutanter. Gemensamt för dem alla är att fokus inte ligger så mycket på detaljerade beskrivningar av brotten i sig, utan mer på person- och miljöskildringar. Och det gör dem absolut inte mindre spännande, tycker jag. Först på tur är Anna Breitholtz Monsén med Stranden. Talbok med text. Inläsare är Örjan Blix. 14 timmar och 18 minuter. Anna Breitholtz Monsén är född i Stockholm, uppväxt i Kramfors, men bor nu nära en strand i Ängelholm. Med Stranden har hon förverkligat sin livsdröm. Att skriva en deckare hon själv skulle uppskatta att läsa. Och det finns mycket att tycka om i Stranden, tycker jag. Huvudpersonen, den egensinniga polisen och före detta livvakten Lina Lantz, som får ärva en skånelänga i Sandinge. Det är en fiktiv ort som har vissa likheter med Ängelholm. Av tant Majken, en god vän till familjen. Linas morfar, före detta polis och minst lika egensinnig som Lina, har en viktig roll i berättelsen. Katthotellet som Lina tar över efter tant Majken är också definitivt en bonus, i alla fall om man som jag gillar katter. Och så är förstås själva historien också spännande. 1988 försvinner den 16-årige Peter, något som lämnat djupa spår hos många Sandingenbor. Inte minst Erik som var Peters bästa vän. 30 år senare, strax efter att Lina anlänt, drar åter mörka skuggor in över samhället då en ung man hittas mördad på stranden. Lina dras motvilligt in i utredningen och det finns saker som tyder på att det kan finnas ett samband mellan de båda fallen.
Så, vi fortsätter med nästa debutant.
Och vi tar oss till Småland. Kristina Agner heter hon som har skrivit Var inte rädd för mörkret. Talbok med text. Inläsare är Torsten Arnbro. 10 timmar och 11 minuter. Kristina Agner är frilansredaktör och manusutvecklare och har även en bakgrund som socionom. Sommartorpet i Småland och miljön där med skogar, insjöar och hagar inspirerade henne att förlägga handlingen till Tosseboda, en fiktiv liten småländsk ort. Till Tosseboda kommer Alva. Hon har flytt Stockholm och sin otrogne pojkvän för att ta hand om det båtsmanstorp som hon ärvt efter sin mamma som hastigt har gått bort. Alva är mycket mörkrädd och de småländska skogarna skrämmer henne. När det dessutom framkommer att hennes mamma inte dött en naturlig död kryper skräcken tätt inpå. Som om inte detta vore nog får hon också reda på att hennes mormor Evi försvann spårlöst för 50 år sedan och aldrig har återfunnits. Har mammans död och mormodens försvinnande något med varandra att göra? Som tur är får Alva hjälp av traktens unge polis, en ganska bufflig men också tilldragande man vid namn Jonathan. Det är en spännande och välskriven och jag själv som kommer från Småland kan nästan känna grandoften.
Och så avslutar du med lite oskuld.
Ja, precis. Det är Kerstin Bergman som har skrivit en bok som heter Oskuld och Oleander. Och då är det talbok med text. Inläsaren är Sari Eliasson och tiden 11 timmar och 23 minuter. Kerstin Bergman är docent i litteraturvetenskap. Hon har forskat om deckare i litteratur, film och tv under många år och har skrivit flera böcker i ämnet. Och nu har hon alltså debuterat med en egen deckare. Iris Bure har just blivit lämnad av sin man när hon får veta att hennes faste Irma har gått bort. Efter sig lämnar hon ett hus på idylliska Ekerö som en gång varit Iris barndomshem. Iris, som har lite semester kvar, erbjuder sig att rensa huset inför försäljningen. Rum för rum tar hon itu med uppgiften, och allt eftersom arbetet fortskrider dyker minnen från barndomen upp till ytan. Vad hände till exempel med Nina, en av hennes barndomsvänner som försvann spårlöst? Och vem var egentligen faste Irma? Olika fynd som Iris gör i huset antyder att hon hade många hemligheter. Hon bestämmer sig för att ta kontakt med några av sina barndomsvänner för att nysta lite i gåtan om vad som egentligen hände med Nina. Men vem kan man egentligen lita på? Mycket atmosfärrik och med en hel del humor också. Det är en riktigt bra debut, tycker jag.
Så att forskaren i deckare, litteraturforskaren, klarar av att skriva deckare själv?
Ja, det tycker jag nog.
De är värda att läsa alla tre. Hur är personbeskrivningarna då?
Jag tycker de är väldigt bra. Man får en god inblick hur de tänker och känner. Och jag i alla fall kan känna igen mig i ganska många sidor hos dem. Det finns definitivt en igenkänningsfaktor där, tycker jag.
Och Annie, hur är det med dig? Har du ett gemensamt tema för dina urval som du ser det?
Nej, det har jag inte. Då börjar jag med en bok som heter Små glädjeämnen. Den är skriven av Claire Chambers. Och den här boken finns som talbok med text. Och den är inläst av Marika Bergström och har en speltid på 12 timmar och 44 minuter. Här befinner vi oss i England och året är 1957. En mindre notis med den braskande rubriken "Män inte längre nödvändiga för reproduktion" publiceras i den lokala dagstidningen. Egentligen handlar det helt enkelt om forskning som visar på att vissa djur tycks kunna föröka sig med endast ett enda kön. Men rubriken gör att läsekretsen reagerar, de flesta med ilska och indignation. Utom i ett av breven som kommer in till redaktionen. Kära utgivare, jag fann er artikel i förra veckans tidning mycket intressant. Jag har alltid varit övertygad om att min egen dotter, nu 10 år, blev till utan någon mans inblandning. Om ni vill ha mer information kan ni skriva till mig på adressen ovan. Jean, som är redaktör på tidningen, bestämmer sig nu för att kontakta brevskrivaren. Och hon får snart lära känna familjen Tilbury. En i hennes ögon alldeles perfekt familj som hon bara kan avundas. Själv ägnar hon all sin fritid åt att ta hand om sin bittra och ensamma mamma. Och hon har helt gett upp hoppet om att någonsin få en egen familj. Men vad var det egentligen som hände 10 år tidigare? Var det verkligen möjligt att den då 18-åriga Gretchen, som sa att hon inte så mycket som kysste en pojke, kunde bli gravid, trots att hon var sängliggande på sjukhus 9 månader före förlossningen? Och kanske en ännu viktigare fråga, kommer Jean att en dag finna ett rikt och meningsfullt liv, det som hon för länge sedan gett upp hoppet om? Det här kan man säga är en feel-good-bok med mycket 50-talsanda. Man läser med förväntan på gåtans förklaring, men det är ändå mycket mys i brittisk miljö. Det är många tekannor som sätts på spisen innan historien får sin upplösning.
Och sen så går du tillbaka i tiden till ett mycket välkänt namn från Norge.
Ja, jag tänkte berätta om ett par böcker och om deras författare lite också, verksam under 1900-talet fram till sin död 1970. Och hans namn var Tarjei Vesaas. Och han skrev en lång rad romaner och även poesi och pjäser. Tarjei Vesaas var född in i en lång släkt av lantbrukare. Själv valde han ett annat liv. Men trots det så var han djupt rotad i sin hembygd och människorna där. Och han levde större delen av sitt liv i Telemark i södra Norge. Och av alla hans böcker så är det framförallt 2 som anses vara de främsta. Och det är de båda som jag själv också har läst. Och den första heter Isslottet. Den blev belönad med Nordiska rådets pris 1964. och därefter den fantastiska boken Fåglarna. I slottet finns som talbok inläst av Tobi Johansson Källgren och den har en speltid på 5 timmar och 45 minuter. Och den handlar om 2 11-åriga flickor. Det är Sus, hon är en pratsam och populär flicka i den lilla byskolan. Och den andra flickan, Unn, hon har nyligen börjat i den här klassen. Hon har flyttat hem till sin moster i byn efter att hennes mamma har dött. Och Unn är inte alls lik Sus. Hon säger nästan inget, hon vill inte vara med i lekarna. Hon verkar bära på en hemlighet. Men Sus är besluten att bli vän med henne. Och när de slutligen möts på tu man hand så blir Sus som förtrollad av den nya vänskapen. Men dagen efter så kommer inte Unn till skolan. Hon är spårlöst borta, bokstavligen, för nysnön har fallit över fotspåren. Är det kanske så att hon gått för att titta på det märkliga slottet av is som den stränga kylan byggt i älven? Och där lämnar vi den. Och då går vi vidare till romanen Fåglarna. Finns som talbok. Den är inläst av Margot Helmfrid och har en speltid på 6 timmar och 23 minuter. Och den handlar om de båda vuxna syskonen Mattis och Hege. De bor tillsammans och det är för att Mattis inte reder sig själv. Han är lite egen, inte så skarp som de flesta andra, tänker han själv. Troligen har han en lindrig utvecklingsstörning, hade vi tänkt idag. Mattis skulle gärna vilja bidra till de bådas försörjning, men det lyckas liksom aldrig bli av. Men en dag drar ett streck av morkullor förbi, rakt över just deras hus. Är inte det ett tecken? Ett tecken på att något är på väg att hända. Och den här berättelsen om syskonen Mattis och Hege, det är något av det finaste jag har läst. Och det är ingenting som jag säger om vad som helst. Tarja Vesås är inte den som skriver några onödiga ord. Och kanske just därför så säger han det viktigaste. Och lyckas skapa en alldeles speciell och förtätad stämning. Och en stor kärlek till människan, vare sig hon är si eller kanske så. Jag ska också lägga till att det finns sammanlagt 15 böcker som talbok av Tarja Vesås.
Och därifrån så går vi till en kvinna med många strängar på sin lyra. Kulturjournalisten, sångerskan och författaren Sofia Nyblom.
Ja, det stämmer. Nu har hon skrivit en bok som heter Pojkarna i klostret. Inläst av Eva Värning. Och den är 6 timmar och 47 minuter lång. Och det är en historia som baserar sig på vad hon har fått reda på om sin egen farfars livsöde när han var pojke. Peder, farfadern, och hans bror Staffan är knappt tonåriga när de i september 1913 skickas bort från hemmet i Sverige för att gå på en klosterskola i Österrike. Det här är alltså en katolsk familj i Stockholm och det var fortfarande ganska ovanligt. Som läsare vill man under läsningens gång vrida klockan tillbaka. Skicka inte iväg de här pojkarna. Låt dem bli i Sverige. För i klostret så möts de av stenhård kadaverdisciplin, orimliga bestraffningar, sexuellt utnyttjande. Och därefter kommer kriget, första världskriget, som bryter ut. Matbrist och spanska sjukan. Och klostret är lite på ruinens brant. Och föräldrarna har ingen möjlighet att hämta dem i det här läget längre. Bröderna lyckas ge sig iväg för att ta sig till Sverige på egen hand. Och de är inte vuxna än, det är unga pojkar.
Är hon bra på att beskriva det här?
Ja, hon har gjort mycket efterforskningar så att hon håller sig dels till de fakta hon fått fram. Men hon lägger ju också till hur det kan ha känts för dem i den här situationen.
Så är det krig och pandemi fast det är en helt annan tid?
Ja, där är mycket. Mycket som återkommer nu drygt 100 år senare.
Avslutade Annie Söderlind. Hon och hennes kollega Birgitta Lindberg på Malmö stadsbibliotek tipsade alltså om följande böcker. Stranden av Anna Breitholtz Monsén. Var inte rädd för mörkret av Kristina Agner. Oskuld och oleander av Kerstin Bergman, Små glädjeämnen av Claire Chambers, Isslottet samt Fåglarna, bägge av Tarjei Vesas, och Pojkarna i klostret av Sofia Nyblom. Dessutom finns Kerstin Bergmans fackbok om deckare med titeln Kriminallitteratur som talbok inläst av Gert Lundstedt. Den är 17 timmar och 2 minuter lång. Och på vår hemsida skanestaltidning.se hittar du alla tidigare talbokstips under rubriken Boktipset. Reporter var Dodo Parikas.